إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد في fortsätter att gå igenom kitab Sahih al-Bukhari kapitel om riqaq, vad som mjukar upp ens hjärta. Och vi är inne på frågor relaterade till nästa liv. Vi har ju talat om döden, domedagens tecken. Vi har talat om hur Israfil kommer att blåsa i hornet innan domedagen. Och idag kommer vi inshallah ta'ala fortsätta tala om återuppståndelsen, domedagen och dömandet mellan mänskligheten. Och författaren säger här kapitel 46 bab qawluhu ta'ala inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim. Och han citerar den första versen i surat al-Hajj. Och också versen azifatil azifa, yani domedagen är nära, iqtarabatis sa'a. Och han nämner där en hadith som inshallah kommer att ta. Men först har vi versen från surat al-Hajj. Och den här versen är en mäktig vers som jag vill att man ska reflektera över. En vers där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver den panik och det yani, otroliga tillståndet som kommer att råda på domedagen. Den skräcken och den paniken som kommer att råda. Allah subhanahu wa ta'ala säger då här i denna vers: Ya ayyuhan nas, människor, ittaqu rabbakum, frukta eran herre. Sannoliken så är jordskakningen av domedagen nära. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Den dagen ni kommer att se varje kvinna som ammar sitt barn låta det ligga eller lämna sitt barn i rädsla. Och ni kommer att se varje havande kvinna i sin förskräckelse tappa sitt foster. Och människornas ska ses som ragla omkring som att de vore påverkade, men de är inte påverkade, utan det är rädslan för Allahs stränga straff som kommer att driva dem från vettet. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala och tilltalar inte bara de troende, utan tilltalar mänskligheten. Ya ayyuhan nas, människor, ittaqu rabbakum, frukta eran herre. Och ittaqu betyder här lyd Allah. Gör det han har påbjudit och håller borta från det han har förbjudit. Varför? För domedagens skakning, jordbävning, är nära. Den är någonting mäktigt. Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen påminner oss väldigt ofta om tron på honom, lydande till honom och tron på nästa liv. Yani dessa går hand i hand. Och här finner vi att tron på nästa liv är vad som får människan, man kan säga som en drivkraft till att göra goda gärningar. Och en varning från att göra dåliga saker. Någonting som avskräcker en från att falla in i synd. För du vet att det du gör har konsekvenser. Gör du gott får du gott. Gör du ont får du ont. Allt du gör skrivs ner, sparas och kommer att presenteras för dig på domedagen. Så tron på domedagen är essentiell. Den är grundläggande för varje muslim. Och därför, som jag sa, finner man så mycket i Koranen att tro på Allah och domedagen. Och även i sunnan. Man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Låter som tro på Allah och domedagen. Tala väl eller vara tyst. Vara god mot sin granne och så vidare. Tron på Allah och domedagen går hand i hand. Så jätteviktigt här att man ständigt påminner sig själv om domedagen. Och här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att domedagens jordbävning kommer att vara någonting mäktigt. Shay'un 'azim. Någonting stort. Domedagens jordbävning, vissa lärda säger här, det här är vid sista tiden innan domedagen. Och andra säger att det är på domedagen, vilket verkar vara mest korrekt, wallahu alam. Att denna jordbävning kommer att ske på domedagen. Eller som Ibn Kathir nämner, jordbävning betyder ordagrant inte här att jorden kommer skaka. Utan det betyder den skräck som kommer att drabba människor. Som Allah Azza wa Jal nämner i surat Al-Ahzab. Där Allah subhanahu wa ta'ala talar om skräcken som drabbade folk. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. Att de testades och det var en hård jordbävning för dem. Yani det var någonting som skakade om deras hjärtan. Någonting som satte dem på test och på prov. Men det finns ingen motsägelse i detta, utan det kan vara en fysisk jordbävning och det kan även vara en metaforisk jordbävning i den skräck som kommer att drabba människor på domedagen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala då någonting för att illustrera den här skräcken. Det är människornas tillstånd, den panik och skräck som kommer att råda. Du kommer att se den ammande kvinnan lämna sitt barn. Och här nämner Allah inte bara en kvinna som ammar, utan ammandes på arabiska, murdi'a. Yani hon, tillståndet hon ammar. Och här nämner de lärda att Allah subhanahu wa ta'ala här illustrerar allvaret av denna dag. Han kunde säga den dagen en kompis flyr från sin vän. Yani de är nära. Men vem är egentligen närmare än modern som har fött ett barn och ammar sitt barn? Yani det här scenariot att hon bara struntar i sitt barn och flyr i skräck. Det tyder på vad? Det tyder på panik. Yani det här sådant scenario kan man inte ens föreställa sig här på jorden. Men det kommer att finnas på domedagen. Och sen har vi den havande kvinnan kommer tappa sitt foster i skräck. Och då kommer en fråga. Kommer det finnas gravida kvinnor på domedagen? Kommer inte varje person att återuppstå så som Allah skapade personen första gången och så vidare? Vissa lärda säger här att det betyder kvinnan som dog havandes. Hon dog med fostret i magen och kommer då att återuppstå i detta tillstånd. Wallahu a'lam. Eller det kan betyda att om en kvinna vore gravid skulle hon fly eller skulle hon tappa sitt foster. Yani skräcken i den dagen som kommer att råda. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala och ni kommer att se människorna som att de vore i ett påverkat tillstånd. Sukara, fulla. Som att de är berusade. Men de är inte berusade. Utan det är Allahs straff som är hårt. Walakin azab Allahi shadid. Nas'al Allah min rahmatihi. Må Allah förbarma sig över oss och förlåta oss för våra synder. Subhanallah. Yani folk kommer att vara i sin panik som att de vore berusade. Ni tappar förståndet och intellektet. Allah al-musta'an. Här nämner också sen författaren och de här verserna. Kan ni gå tillbaka till tafsir. De två första verserna av surat al-Hajj. Och sen säger författaren också här i rubriken Azifa till Azifa. Yani, och den här versen betyder att domedagen är nära. Laysa laha min dunillahi kashifa. Yani domedagen är otroligt nära. Som Allah subhanahu wa ta'ala också har sagt i Koranen. Wama yudrika la'alla sa'ata qaribun. Och vad ska få dig att inse? Domedagen är sannoliken nära. Och det vet vi. Att domedagen är nära. Allah subhanahu wa ta'ala skapade denna jord kort. Relativt i jämförelse med evigheten. Vad som har passerat av jordens tid är gärna den största. Och lite finns kvar. Och som vi nämnde, profeten alaihi salam sa, jag sände så här innan domedagen. Gärna i den sista av tiden. Så vi lever i den sista av tiden. Och vad fick vi? Vi fick också korta liv. 60 år ungefär, som profeten Muhammed sa alaihi salam. Och vad finns kvar av våra liv? Av dessa 60 år, inte mycket, subhanallah. Så domedagen är nära. Och varje person som dör har påbörjat sin färd till nästa liv och har påbörjat sin domedag. Så låt oss förbereda oss för den dagen vi ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Författaren nämner sen en hadith från Abu Sa'idin radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah kommer att säga Ibn Adam, och eller han kommer att säga ja Adam och Adam. Och Adam kommer att svara labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Vilket ungefär kan översättas till labbaik, jag är här, jag lyder. Yani jag ger, jag hör, beordra, vad vill du? Och sa'daik för att göra dig välbehagad. Wal khairu fi yadaik, och allting gott finns i dina händer. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Adam, ta ut delegationen av elden från dina barn. Yani särskilj dina barn, de som ska till paradiset och de som ska till elden. Och då så säger Adam, och vilka är eldens delegation? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala, 999 från varje tusen. Och så sa profeten alaihi salam, det är då de små barnen får grått hår. Och det är då varje havande kvinna kommer att tappa sitt foster. Och du kommer att se folk som påverkade, men de är inte påverkade, utan Allahs straff är hårt. Och när profeten alaihi salam sa detta, att bara en från varje tusen kommer att gå till paradiset, så tog det här väldigt hårt på sahaba. Och då sa sahaba, och vem är denna räddade person, denna en av tusen? Och då så sa profeten alaihi salam, vid honom i vars hand som min själ vilar, så hoppas jag att ni kommer att vara en tredjedel av paradisets invånare. Och då tackade eller prisade sahaba Allah och gjorde takbir. De sa alhamdulillah, Allahu akbar. Och sen så säger profeten alaihi salam, vid honom i vars hand min själ vilar, så hoppas jag att vi kommer att vara hälften av paradisets invånare. Och liknelsen av er jämfört med de som levt på jorden är som liknelsen av de vita hårstråna på en svart tjur. Namn. Till slutet på hadithen. Denna hadith liknar det vi nämnde i slutet på förra lektionen. Allah subhanahu wa ta'ala kommer här att ropa till Adam på domedagen. Och Adam kommer att besvara. Och Allah väljer här Adam, för Adam är förfadern till alla människor, till hela mänskligheten. Att Adam ska sålla ut folket som ska till helvetet och folket som ska till paradiset. Och då frågar Adam vilka eller hur många. Och då säger Allah att helvetets folk, eldens folk, är 999 från varje tusen. Och en ska då till paradiset. Vi nämnde förra lektionen en från 100, liknande hadith, en från 100, och här är en från 1000. Så hur kan vi förstå dessa hadither? Vissa lärde har sagt att det här inte handlar om ett specifikt antal, utan det handlar om att majoriteten av mänskligheten, människor och jinner, hamnar i helvetet. Och man kan använda sådana här ord för att betona på alla språk. Man kan säga även om du gör detta 1000 gånger. Och man menar ordagrant inte 1000 gånger, utan man menar mycket. Det är en tolkning. En annan tolkning är att här, och afwan, vi hoppade över den delen av hadithen, vi glömde översätta. Så sa profeten alaihi salam att de flesta och majoriteten av dessa är från Ya'juj och Ma'juj. De som kommer att skickas innan domedagen. Så då säger vi så här, att en av 100 är om man talar om människor, alltså förutom Ya'juj och Ma'juj, då är det en av 100. Men inkluderar man Ya'juj och Ma'juj, då är det en av 1000. För att Ya'juj och Ma'juj är majoritet. De är otroligt många. Så det är också en tolkning som här har använts. Ja. Och vissa andra lärare nämner också tolkningen av att från dessa 999 inkluderas också de muslimer som ska till helvetet för att sedan räddas och hamna i paradiset. Så det betyder inte att de är för evigt fördömda. Wallahu alam. Men hadithen är otroligt allvarlig. Kära bröder och systrar. En av 1000, 0,1% kommer att hamna i helvetet. Alltså en av 1000 i paradiset. Och 999 i helvetet. Och egentligen borde vi inte säga som sahaba, subhanallah, vem är denna räddade person? Vem är denna en av tusen? Ja, vad har han för egenskaper? Är du garanterad att vara från en av dessa tusen? Eller en av dessa 999? Majoriteten av folk. Så det är en väldigt, väldigt läskig hadith, subhanallah, som visar verkligheten. Det här är inte på skämt, det här är på allvar. Fariqun fil janna wa fariqun fil sa'ir. En grupp av mänskligheten i paradiset och en grupp i helvetet. Och majoriteten av folk kommer att hamna i helvetet. Och var inte från de här dumma personerna som inte har någon självkänsla, personlighet, som bara följer strömmen och förundras över strömmen och tänker att sanningen är alltid med majoriteten. Men de flesta säger, de flesta gör, men alla gör. Det där argumentet håller inte. Och det där argumentet är oislamiskt. För Allah har sagt att om du följer de flesta av människor på jorden så kommer de att leda dig bort från Allahs väg. Så var inte den här som följer majoriteten, utan var den som följer sanningen. Följer as-sirat al-mustaqim, den raka vägen. När profeten al-Islam till och med talade om muslimerna sinsemellan, nämnde han den splittringen som skulle komma att uppstå. Och han nämnde att en av 73 sekter är i paradiset och 72 i helvetet. Så även inom islam finner vi att man inte ska hålla sig till majoriteten. Man ska inte bara följa strömmen, utan man ska följa sanningen. Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Den ortodoxa traditionella islam. Den religionen som var religionen den dag Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Det är den islam vi ska följa. Och det som inte var islam den dagen kommer aldrig att vara islam, som Imam Malik sa. Så följ inte det här nya, det här som majoriteten gör, utan följ alltid sanningen. Hur främmande, hur utstött du än kommer att känna dig, så ska du vara från Ahlul Haqq. Och må Allah göra oss från Ahlul Haqq. Amin. Och må Allah stärka våra hjärtan. Allahumma thabbit kulubana ala dinik. Jätteviktig dua att alltid säga. Ya muqallib al kulub, thabbit qalbi ala dinik. Och Allah, du som vänder våra hjärtan, vänd våra hjärtan och gör dem stabila på din religion. En viktig, viktig dua som man alltid ska säga. Speciellt i de här tiderna av prövningar och motgångar där vi ser folk halka. Allah musta'an. Denna hadith nämner ju då att Ya'juj wa Ma'juj kommer att vara majoriteten av dem som ska till helvetet. Och denna hadith är också ett bevis på att Ya'juj wa Ma'juj är från Bani Adam. De är från människorna. För att Allah säger här till Adam, ta ut eldens delegation från dina barn. Och majoriteten av dem är från Ya'juj wa Ma'juj. Och de här två stammar som kom från hans barn. Så det bevisar att de är människor. Och inte som vissa påstår att Ya'juj wa Ma'juj är någon form av monster. Där vissa påhittade berättelser nämner att de är superlånga. Typ, eller att de är jättekorta. De ställer sig typ 10 på varandra för att bli som en människa. Och liknande saker. Det här saknar grund i islam. Utan de är människor. Men sen självklart har de ju väldigt onda egenskaper. Och de är en jättemånga, subhanallah. Och sen så ger profeten Muhammad a.s. glädjande besked till sahaba. Och han säger då, skulle ni inte vara nöjda om ni vore en tredjedel av paradisets invånare? Ja, ni vet att endast en muslim kommer att gå in i Jannah. Och muslimer är de som har följt Allahs profeter genom alla tider. Det spelar ingen roll vilken profet. Allahs religion har alltid varit islam. Från Adam till Muhammad a.s. Adam, Ibrahim, Musa, Isa. Alla var muslimer. Finns inget som heter judendom, kristendom. Utan Allahs religion är el-islam. Inna dina inda Allahi islam. Att underkasta sig Allah subhanahu wa ta'ala. Så alla de som verkligen följde dessa profeter under deras tid och gick deras väg kommer att vara från deras umma och kommer att vara i paradiset. Men hur stor andel? Yani, en tredjedel nämns här från Muhammeds umma a.s. Och sen säger han hälften. Och ni minns också för relationen vi sa, två tredjedelar kommer att vara från Muhammeds umma a.s. genom Allah gav honom al-Bushra om att de kommer att vara mer och sen mer och sen mer. Och vad gjorde sahaba för att visa sin tacksamhet? De säger alhamdulillah, Allahu Akbar. Och det här är någonting som är sunna. Blir du glad, säg alhamdulillah. Får du en gåva, säg alhamdulillah. Visa tacksamhet. Prisa Allah och upphöj Allah. Säg Allahu Akbar om du får någonting gott. Och inte som folk gör idag. De säger takbir som man skriker eller de börjar klappa händer eller liknande. Utan det här är de korrekta orden. Alhamdulillah, Allahu Akbar och mashallah, ord där man prisar och upphöjer Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så nämner ju profeten alaihi salam att trots dessa eller detta stora antal som kommer att utgöra majoriteten av paradisets folk, så är denna umma jämfört med de människor som levt innan som de vita hårstråna på ett svart djur. De är väldigt, väldigt få, subhanallah. Vi går vidare till nästa kapitel där författaren rahimahullah säger kapitlet Allahs uttalande. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Tror inte dessa att de kommer att uppväckas? Liyawmin 'azim, till en mäktig dag. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin. Den dag då människorna kommer att återuppstå för Rabbul 'alamin. Och han nämner också från Ibn Abbas, wa taqatta'at bihimul asbab. Den dagen då alla band kommer att brytas. Och då säger Ibn Abbas, alla band som fanns mellan människor i dunya. Ja. Författaren börjar här med att nämna versen från surat al-Mutaffifin. Wailun lil-Mutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala klandrar al-Mutaffifin. Och det är de som fuskar med vikt. Fast versen nämner de som fuskar med vikt och mått. De som vill ha sitt fulla mått eller extra när de köper, men ger mindre när de säljer. Och Ibn Uthaymin nämner att den ad-dabit, yani principen, definitionen av en mutaffif, är en person som vill ha sin fulla rätt, men minskar andras rätt. Det är en mutaffif. Han är, som han säger, också nämndes i hadithen, men an wahat. Han säger ge mig, men han vill inte ge. Han vill ha sin fulla rätt, men han vill inte ge sin fulla rätt. När han vill lura folk och fuska och han vill minska och så vidare. Så mutaffif, som Allah fördömer, och det är en väldigt klandervärd egenskap, handlar inte bara om att fuska när man säljer bananer eller äpplen eller guld eller någonting sånt. Fuska med vikten. Utan det är en egenskap som kan prägla alla aspekter i livet. Det kan vara ett vanligt exempel i ett äktenskap. Att den ena partnern vill ha sin fulla rätt och gärna lite extra. Men när det kommer till att ge sina skyldigheter finner du att han brister så otroligt mycket. Han eller hon, vi ska inte här svartmåla någon, utan brister kan finnas hos både män och kvinnor i ett äktenskap. Vilket orsakar obalansproblem och sen kanske leder till hat och skilsmässa och liknande. Men vad är denna klandervärda egenskap? Att man vill ha sin fulla rätt. Man säger, men islam säger och du ska göra och det här är din skyldighet. Men sen när det kommer till att ge sina egna skyldigheter, så Allah al-musta'an, finns de inte där. Och det här är väldigt, väldigt tråkigt att höra. Det är lågt att höra sådana beskrivningar av folk som beter sig på det här sättet, Allah al-musta'an. Eller folk som Sheikhen här nämner, Sheikh bin Uthaymin, en chef på jobbet till exempel. Han anställer folk med och vill gärna mashallah att de ska jobba extra och de ska göra saker som de inte är ålagda att göra. Men när det kommer till att betala lönen, nej khalas, ni får mindre den här månaden, ni får lönen senare och de får inte sin fulla lön och så vidare. Och det är en väldigt, väldigt dålig egenskap. Utan muslimen ska vara, ni khalas, man gör sina fulla rättigheter, man gör extra. Om man inte bara den här giriga personen som vill ha men inte vill ge. Utan man måste förstå att det finns balans mellan saker och ting. Men här är frågan, är dessa människor inte rädda? Är de inte rädda att återuppstå? Vet de inte att de kommer att återuppstå liyawmin azim, till en mäktig dag, en stor dag. De kommer att stå yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hela mänskligheten kommer att stå inför Allah, Rabbul alamin, subhanallah. Och han nämner sen Ibn Abbas uttalande wa taqatta'at bihimul asbab. Yani versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger wa taqatta'at bihimul asbab i surat al-Baqara, att alla band kommer den dagen att brytas. Då säger han här alla relationer eller alla band mellan folk kommer på domedagen att upplösas. Och han sa en annan gång, all kärlek, vänskap mellan folk kommer att upplösas. Så hur nära folk än står i detta liv, spelar ingen roll om det är släkt, om det är närmaste av vänner, om det är makar eller vad det än är. Den här man ger varandra luften tills döden skiljer oss åt och vad som än händer, vi kommer alltid stötta och älska varandra och hit och dit, vi är alltid bröder och ingenting kan skilja oss åt. På domedagen, allt kommer att lösas upp. Och dessa närmaste vänner som var allierade på falskhet kommer att bli fiender. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Att de älskade eller nära vännerna, al-akhilla, som står varandra närmast, kommer på den dagen att bli fiender. Illa al-muttaqin, förutom de gudsfruktiga. Genom deras vänskap som var för Allahs skull, för att lyda Allah i dunya, kommer att bestå i akhira på domedagen. Deras vänskap kommer att bestå i detta liv och i nästa liv in i paradiset. Subhanallah. Så all det här man ser, gängmentalitet och såna här saker som är helt oislamiska, haram, man förenas på haram och man har såna här bouncen, man ska vara stark och tillsammans och bunden och in i döden, vi har allt för varandra. Allt det där är bluff och kommer att försvinna på domedagen. Och kommer förvandlas till hat. Och de kommer att stå och förbanna varandra inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och säga det var hans fel och det var hans fel och det var han som vilseledde mig och så vidare. Subhanallah. Och tänker det här att alla dessa människor med denna falska vänskap och vad det än må vara, deras vänskap kommer att förvandlas till fiendskap på domedagen. Och kommer att stå där ensamma. Förbanna och bli förbannade. Vad är det här för slut som folk har att vänta på domedagen? Till skillnad från Allahs tjänare. De al-muttaqin, de som lyder Allah. De som håller sig borta från haram. Och de vars vänskap är för Allahs skull. Deras vänskap kommer att bestå. Subhanallah. Och inte bara det. Allah kommer att ropa ut på domedagen. Vart är de som älskade varandra för min skull? Idag kommer jag att skugga dem under min skugga den dagen det inte finns någon annan skugga. Och det nämndes i hadithen att de kommer att få sitta på upphöjda troner av ljus på domedagen. De som älskade varandra för Allahs skull. Löd Allah Azza wa Jal. Dyrkade Allah tillsammans. Det här är den riktiga vänskapen. Det här är den vänskapen du ska sträva efter. Inte att ha massa folk och följare och jag vet inte vad. Och falska vänner och dåliga vänner. Nej. Kolla efter bra folk. Om du hittar en bra person, håll fast vid personen. Som vi nämnde tidigare, att folk är som goda folk är sällsynta. Du hittar knappt en av 100. Hittar du en god vän, en religiös vän som för dig närmare till Allah, håll då fast vid den här vännen. Och inshallah, era vänskap kommer att bestå i detta liv och i nästa liv. Författaren nämner i detta kapitel en hadith från Ibn Umar, från profeten alaihissalam, där han säger i tafsir på versen Yawma yaqumun nasu li rabbil alamin. Den dagen då människorna kommer att stå inför Allah, världarnas herre. Och då så sa profeten alaihissalam att en person kommer att stå i sitt svett upp till öronen. Och i nästa hadith så sa profeten alaihissalam, folk kommer på domedagen att svettas till en person, eller till en persons svett sjunker ner 70 dira under armslängder ner i jorden. Och en persons svett går upp till munnen eller upp till öronen. På domedagen kommer ju saker och ting hända som inte händer i detta liv. Och det är jätteviktigt här att vi tror på det fördolda. Vi tror på ett liv efter detta. Och livet efter detta kan inte jämföras med livet här. Det är helt olika saker. Här dör man av vissa saker. Här skadas man av vissa saker. I nästa liv finns ingen död. Vad som än händer med dig, du kommer aldrig att dö. Vare sig du är i paradiset eller helvetet. Och vad är det då som händer på domedagen? Solen kommer nära. Jättenära. Och folk svettas ihjäl. Och på något sätt Allah kommer att få folken att svettas otroligt mycket. Folk kommer svettas otroligt mycket. Men här finns det folk som kan exkluderas. Och det är de troende som är under Allahs skugga på domedagen. Men här talar vi om syndare och icke-troende och så vidare. Kommer att gärna stå i sitt svett. Det kommer stiga dem. Det kommer sjunka ner i jorden och så vidare. På ett sätt som Allahu alam hur det kommer att vara. Men det kommer att vara. Så folk är törstiga. Och därför när det frågas. Allah eller änglarna kommer att fråga. De icke-troende. Innan de ska till helvetet. När de har stått på domedagen. Önskar ni någonting? Vad är det ni vill ha? Vad är det första de säger? Någonting att dricka. Ja, törsten tar död på dem. Och de svettas sönder. Subhanallah. Må Allah skydda oss. Medan de troende är under Allahs skugga. Under skuggan av sina goda gärningar. Och kommer att få dricka från profetens haud. Alayhi salatu wassalam. Och den som dricker därifrån kommer aldrig mer att bli törstig. Må Allah göra oss från dem. Amin. Författaren säger sen Bab al-Qisasu yawm al-Qiyamah. Kapitlet om vedergällning på domedagen. Ordet qisas nämns också i Koranen i surat al-Baqara. Och det betyder, som jag sa på svenska, vedergällning. Att man får sin rätt. Man har blivit förtryckt. Man har blivit förtryckt gällande sitt liv. Eller sin egendom eller sin heder. Man har blivit kränkt, förtryckt, orättvist behandlat. Och al-qisas är att man får sin rätt tillbaka. Att man gör upp, man ber om förlåtelse, man reder ut. Eller man får sin haq tillbaka. Vi kommer inshallah nämna exempel på detta. Men det är al-qisas som då kommer att ske på domedagen. Och här nämner Imam al-Bukhari i kapitlet här. وَهِيَ الْحَاقَةِ يعني domedagen är الْحَاقَة. För att på domedagen så kommer belöning och saker och ting att redas ut. Yani belöning kommer att delas ut och saker kommer att redas ut. وَالْحُقَّةِ وَالْحَاقَةِ وَاحِدَة يعني الْحَقَّةِ وَالْحَاقَةِ är en och samma. Det är synonymer. Yani namn och beskrivningar av domedag. Wal-qari'a, wal-ghashiya, wal-sakha, wal-tagabun. Och at-tagabun, han säger det är rubben, ahlul janna, ahlul nar. Och inshallah vi ska förklara dessa. Imam al-Bukhari, Allah yarhamu, nämner här vissa namn på domedagen. Och som man säger, kärt barn har många namn. En princip, att även på arabiska. Om någonting är mäktigt, stort, viktigt, så har den många namn, många beskrivningar. Och de lärda brukar säga som till exempel, svärdet värderas högt hos araberna. Och därför nämns det i vissa ordböcker att svärdet har 500 namn på arabiska. Det är 500 synonymer på svärdet. Ja? Lejon, samma sak där. Det finns jättemånga namn för lejon. Okej? Okay? Och domedagen är inte ett undantag. Domedagen är ju den mäktigaste dagen. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver domedagen i Koranen. Med väldigt djupa beskrivningar. Vilket ingen annan uppenbarelse tidigare har gjort. Och samma sak i sunna finner vi beskrivningar. Och dessa beskrivningar kan visa sig i namnet. Eller i en beskrivning av vad som kommer att ske på den dagen. Som till exempel يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Den dagen mänskligheten kommer att stå inför Rabbul Alamin. Det är som ett namn och en beskrivning. Och Ibn Hajar nämner i Fathul Bari att vissa lärda samlade domedagens namn och kom fram till 80 stycken. 80 stycken namn, en i namn och beskrivningar av domedagen. Subhanallah. Jättemånga. Och författaren nämner här ett urval av dessa namn som alla nämner i Koranen. Och det första är först här Yawm al-Qiyama. Yawm al-Qiyama. Och vi översätter det alltid till domedagen. Men egentligen domedagen är Yawm al-Hisab. Dum att dummas. Hisab betyder att dummas. Det är egentligen ett annat namn. Men Yawm al-Qiyama är uppståndelsens dag. För qiyama på arabiska betyder att stå. Qama yaqumu qiyam. Att man står. Då hela mänskligheten kommer att stå inför Allah subhanahu wa ta'ala. Ingen kommer sitta eller ligga och chilla. Gärna förutom de vi nämnde som kommer att äras av Allah subhanahu wa ta'ala. Och få sitta på troner. Men generellt, folk kommer att stå på domedagen. Okej? Eller de säger också här att rättvisa kommer att upprättas. Yani kamelen kommer att vara den är upprättad på domedagen. Så Yawm al-Qiyama betyder då egentligen uppståndelsens dag. Men för att underlätta, det är kanske ovanligt att man säger så på svenska, så säger man domedagen. Det är en synonym på Yawm al-Qiyama. Och sen nämner författaren al-Haqa. Och al-Haqa kommer ju från al-Haq, genom att någonting är sant. Och det enligt vissa lärare då, sanningens dag. Det finns inga tvivel kring denna dag. En annan innebörd är att allting kommer på den dagen att förverkligas. Det kommer att verkställas. Belöning kommer att delas ut som lovat. Och straff kommer att delas ut som lovat. Det är sanningens dag då allt kommer att verkställas som tidigare lovats ut. Och sen nämner Allah al-Qari'ah. Och al-Qari'ah är det väldiga slaget. Yani det kommer att komma som en chock hela denna dag. Och al-Ghashia, det överväldigande. Det som kommer att vara överväldigande för människorna. Och sen har vi as-Sakha, tjutet. Yani som vi vet, då Israfil blåser i hornet på domedagen. Och människorna kommer att återuppstå. Och sen har vi också ett tarabun. Allah beskriver domedagen med att det är Yawm al-Taghabun. Och al-Taghabun kan översättas till förlust. Och vad är det för förlust som kommer att ske på domedagen? Han ser här folket av paradiset och helvetet, yani sinsemellan. Det har nämnts i en autentisk hadith att folket som ska, eller varje människa, betydelsen av hadithen, att varje människa som lever på jorden har en plats i paradiset. Allah har förberett en plats till alla i paradiset. Men som vi sa, 999 från 1000 går till helvetet. Vad händer då med dessa platser som lämnas tomma i paradiset? De troende kommer att få ärva dem. Orifdomu här, som alla nämner, ni kommer att få ärva dem. Så att därför får de troende otroligt stor mark. Och det här kommer att öka de icke-troende i deras yani, sorg och straff i helvetet. Att det fanns någonting de kunde få, men de fick den inte. Och det här vet vi alla, att man skulle bli jätteledsen. Om någon säger till dig, ja men du gick inte till skolan idag, du skolkade. Kallas. Skulle det ha gått, du skulle ha fått en Ferrari. Den finns här är nyckeln. Men vi ger den istället till din klasskompis. Du kommer bli jätteledsen, du kommer typ gråta. Bilen är där, du skulle ha fått den. Det är inte bara tomma ord. Här är det ännu verkligare. Du har dessa platser i paradiset som kommer att ges till någon annan. Så vilka är förlorarna på domedagen? Dessa icke-troende som förlorar sina höga platser i Jannah. Förlorar att återförenas med sina familjer. Förlorar att njuta, att få leva i lycka i all evighet. Subhanallah. Så stora vinsten den dagen är till de troende. Som Allah har nämnt, att det är al-fawz al-azim. Den största segern och den största lyckan att få gå in i paradiset. Författaren nämner en hadith i detta kapitel. Och det är hadith som berättas från Shaqiq. Där han säger att han hörde Abdullah säga att profeten alaihissalam sa: det första som kommer att dömas mellan människorna på domedagen är beträffande blod. Nej. Vi har här, det nämns här el-qada. Allah kommer att döma mellan folk på domedagen. El-qisas. Vedergällning, döma. Total rättvisa kommer att råda på domedagen. Och som vi kommer att nämna senare, varje person kommer att stå individuellt framför Allah subhanahu wa ta'ala. Och kommer att dömas, kommer att frågas ut. Vad är det första Allah kommer att fråga folk om när det handlar om människornas rättigheter? Det är blod. Jenny, har du skadat någon person, slagit någon person? Har du mördat någon person? Och det här tyder på allvaret av att orätt spilla en människas liv. Det är det första du kommer att frågas om. Och att det är det första tyder på att det är yani det allvarligaste hos Allah subhanahu wa ta'ala. Ni vet ju att spilla en oskyldig människas liv är otroligt allvarligt. Allah subhanahu wa ta'ala har ju nämnt i Koranen att den som dödar en mu'min med avsikt, dödar en troende avsikt. وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَنْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Han kommer att belönas med helvetet. För evigt, eller lång tid. Han får Allahs förbannelse. Han får Allahs vrede och ett hårt straff utöver detta. Som alla nämner i Koranen. Otroligt hårda straff. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa att en troende kan känna sig trygg eller bekväm, säker i sin religion så länge han inte spiller förbjudet blod. Har du gjort det, då ligger du dåligt till. Då har du problem. Och profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Law anna ahlus sama wa ahlul ard, om folket eller änglarna av himlen och människorna på jorden och jinnerna skulle gå i maskopi för att döda en oskyldig människa, så skulle Allah kasta dem allihopa i helvetet. Om alla dessa skulle enas kring att mörda en troende person, så skulle Allah kasta dem allihopa i helvetet." Och det här tyder på hur otroligt allvarligt det är i islam. Men subhanallah, trots dessa hadither, och det finns 10-tal, 20-tal hadither till, så finner vi att det är från domedagens tecken. Att folk kommer att döda varandra. Blod blir billigt. Folk dödar varandra utan att ens veta varför han tar någon människas liv. Och den som blir mördad vet inte ens varför den har mördats. Subhanallah. Och det här kan vi se idag. Från domedagens tecken som profeten berättade om. Alihi salatu wassalam. Så här nämndes att det första det kommer att dömas på domedagen mellan folk är i blod. Taib, men har vi inte hört att det första som kommer att dömas, eller det första Allah kommer att fråga en tjänare om på domedagen i bönen? Eller hur? أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَةِ. Autentisk hadith. Det första Allah kommer att fråga en tjänare om på domedagen i bönen. Så hur kan vi förstå dessa hadither? Ena hadithen säger första blod och andra hadithen säger första i bönen. Då säger de lärda att det finns ingen motsägelse. Utan det första Allah kommer att fråga människorna om när det kommer till orättvisor som har begåtts mot andra. Du har gjort fel mot andra, det är blod. Och sen kommer pengar och sen kommer ära och sen kommer andra saker. Men det första du kommer att frågas om när det kommer till din dyrkan mellan din dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala, så är det bönen. Och sen kommer zakat och siyam och hajj och så vidare. Så att det finns ingen motsägelse, utan det är bara det första av olika kategorier av frågor som man kommer att få på domedagen. Och vi nämnde ju här att vedergällning kommer att ske på domedagen. Allah kommer att ställa människorna till svars. Man kommer att frågas ut. Man kommer att förreda ut de fel man har gjort. Och rättvisa kommer att skippas på domedagen. Och författaren nämner här hadith Abi Huraira radiyallahu anhu från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam som sa att den som har en madlama, den som gjort en orättvisa mot sin broder, ska falyatahallalhu, ska typ fixa det, be om förlåtelse, reda ut det från honom nu. För att det kommer en dag där varken dinar eller dirham, guld eller silver kommer att gynna honom, utan man kommer att ta från hans hasanat Och har han inga hasanat kvar kommer man att ta från personens synder och kasta på honom. Naam. Subhanallah. Den här hadithen är otroligt mäktig. Här nämner profeten alaihissalam ett råd och en uppmaning till muslimerna. Man kanat indahu madlamatun li akhihi. Om någon av er har en madlam, har gjort en orättvisa mot sin broder, låt honom fixa det idag. Och här, tillbaka till det vi nämnde innan. Rättvisa kommer att skippas. Orättvisa kommer att redas ut. Har du gjort orättvisa mot en person? Här nämner de lärda att orättvisa sker i stora drag med i tre saker. Det är människornas blod, liv, människornas egendom och människornas heder. Och dessa tre var de som profeten alaihissalam nämnde i sin khutba, då hans avskedsskutba, då han sa ala wa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haram. Att sannolikt så är ert liv eller blod, er egendom och er heder heliga, en haram. Lika heliga som denna stad, denna månad, denna dag och så vidare. Så muslimernas liv, blod är heliga. Det är haram att spilla en persons blod utan rätt. Och gör du det, som vi sa, du har stora problem. Det är haram att ta en muslims egendom, om det så är en krona, orätt. Får inte ta någonting från en muslim orätt. Genom att stjäla, genom att bedra, lura, sälja trasiga saker, sälja haram saker, ta ränta. Vad det än må vara. Att ta en persons pengar som du inte är rätt att ta, kommer att stå till svars för på domedagen. Eller att du går till domstol och du vill ha någonting som inte är ditt och domaren dömer till din fördel trots att du har fel. Det gör inte saken halal. Du kommer ha problem på domedagen. Och tre, en persons heder. Att förtrycka någon i dess heder. Genom att baktala, förtala, smutskasta, sprida skvaller. Säga saker om personen som inte är sant och så vidare. Allt det här är allvarligt. Du har kränkt personen. Så har man gjort vulm, orättvisa mot en person. Och det är vulm att kränka dessa tre. Så ska man fixa det nu medan du lever. Innan det att domedagen kommer. Den dagen du inte längre kan betala böter. Du kan inte längre ta något straff i något fängelse eller vad det nu må vara. Utan det är ett tabadul. Det är den dagen att ge sina hasanat. Han kommer att säga, ja Allah, denna person slog mig. Denna person knivhugg mig. Denna person sköt mig. Denna person tog mina pengar. Denna person baktalade mig. Jag vill ha min rätt. Och ni vet, folk är i panik på den dagen. Dina gärningar ska vägas. En hasanat tar dig in i paradiset. Tror ni folk kommer att vara generösa och dela ut hasanat och säga det är lugnt? Nej. Folk vill ha sin hatt på den dagen. Och vad säger då människorna? Ja, vi vill ha vår rättighet. Och då kommer denna person att få böta genom att betala med sina hasanat, sina goda gärningar. Som han fick av att fasta, han fick av att be, han fick av att betala zakat. Och vad det må vara för någonting. Subhanallah. Och profeten alaihissalam illustrerade detta tydligare i en annan hadith som kallas för hadith al-muflis. Då han sa till sahaba, atadruna med al-muflis. Vet ni vem som är bankrutt? Och då säger sahaba, det är den som inte har några pengar. Den är bankrutt, han är scratchen, han är noll. Och då så säger profeten nej, alaihissalam, det är inte den. Den som är muflis, bankrutt, är den som kommer på domedagen. Han har bett. Han har fastat, han har betalat zakat, han har gjort goda gärningar. Men han har förtalat honom, han har slagit honom, han har spilt hans blod, han har tagit hans rättigheter, hans pengar och så vidare. Och då kommer han att få börja dela ut sina belöningar. Tills han kanske inte har någon belöning kvar. Då kommer de att få kasta sina synder på honom och han hamnar i helvetet. Och han sa i hadithen, han kommer med berg av hasanat. Berg av belöning. Men hamnar vart? I helvetet. På grund av ett vulm, denna orättvisa han har gjort mot andra. Så kära bröder och systrar, vad är budskapet? Budskapet är, fixa era problem nu, innan det är för sent. Har du slagit någon, be om förlåtelse. Har du Ännu värre som sker idag, knivhugger, skjutningar, mord och liknande. Du måste ta konsekvenserna av detta. Du måste göra toba till Allah först och främst. Du måste, yani, det finns regler inom islam, familjen har rättigheter, saker du måste fixa. Du kan inte bara säga ju toba, la. Du måste överlämna dig själv och ta konsekvenserna av det du har gjort. Och familjen kanske väljer att förlåta, eller det finns olika, yani, scenarion här. Har du tagit någons rättigheter, någons pengar, samma sak där. Det räcker inte med att du säger astaghfirullah. Du måste betala tillbaka. Om någon stjäl pengar från mig och han sitter hemma och säger astaghfirullah. La, jag vill ha mina pengar. Nej, han ska be Allah om förlåtelse, men jag har också mina rättigheter. Han kan komma och säga, broder, jag gjorde detta i jahiliya. Jag kan tyvärr inte göra någonting, men jag har ändrat mig. Jag är en ny människa. Och inshallah, folk kommer att förlåta honom. Men det är inte alltid så enkelt. Och det är inte heller kanske så enkelt att gå till en person och säga, jag har stulit från dig. Det var jag som rånade dig. Det var jag som blåste dig och så vidare. Det var jag som kapade ditt konto. Jag vet inte vad folk gör för kaos nu för tiden. Har man ångrat sig, man har blivit en bättre människa, man har lämnat den här kriminella, destruktiva livsstil, så säger de lärda att du ska ändå betala tillbaka. Men om det finns en skada i att göra det, personen kan bli fysisk eller du kanske hamnar i långa straff och så vidare, så ge tillbaka utan att personen vet att det kommer från dig. Skicka till exempel pengarna med en pålitlig person och säg, det här är en person som gjorde någonting fel mot dig för några år sedan. Han ångrar sig, han vill betala tillbaka pengarna. Sätt in dem på hans konto eller liknande. De lärda säger att vet du inte vem personen är, så ska du ge sadaqa. Med avsikt av att belöningen ska gå till personen. Okej? Och sen har vi det här med att kränka en person. Vanhedra en person. Vanära en person. Man kränker en person. Baktalar, smutskastar, sprider lögner om folk. Vilket tyvärr idag är väldigt vanligt. Att man sitter och smutskastar folk på sociala medier, säger fula ord, kommer med påhopp och anklagelser. Mycket, mycket allvarligt. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den som säger någonting om en troende som inte är sant, kommer Allah låta vara i blodvaret i helvetet. I botten av helvetet, där blodvaret från folket i helvetet samlas. Tills det att han tar tillbaka det han har sagt. Så det är zulm, orättvisa, att yttra någonting om en person. Och även samma sak där. Gör man det, någon sitter och baktalar någon annan, så är det som att han ger sina hasanat till personen. Och därför, Al-Hasan al-Basri, den stora imamen, gjorde en väldigt skön sak. Det var någon som kommer till honom och säger, ja, Abu Sa'id, den här personen baktalar dig. Han säger si och så om det. Så han förberedde ett fat med frukt. Han sa, ta det här fatet och ge det till honom som en present. Och säg till honom att tyvärr hittade jag ingenting bättre. Eller jag hade ingenting bättre att åtgälda dig för de hasanat du har gett till mig. Ja, du ger mig hasanat, jag måste ge någonting tillbaka. Så han gav då de här frukterna, vilket fick personen att tänka till. Men det jag vill säga är att vulm, orättvisa, är ett mörker på domedagen. Och det har konsekvenser. Du kommer undan idag. Du ljuger om folk, du blåser folk, du lurar folk. Du tar arv du inte har rätt att ta från släktingar och liknande. Du gör business med folk, du tar pengar, du går konkurs, du lurar. Fifflar hur mycket du vill. Men det kommer en domedag. Och då ska saker betalas tillbaka. Den dagen du är i mest behov av dina belöningar. Det enda du har med dig, om du ens har några belöningar. Så försumma inte. Förstör inte detta. Utan fixa era problem idag. Och kolla nu, subhanallah, vi lever i de här tiderna av corona. Allah alla som kommer i framtiden, krig eller liknande. Döden är nära. Döden är runt hörnet. Folk försvinner snabbt, subhanallah. Du kanske inte får tid att fixa saker och ting. Du kanske inte får tid att ringa och be om förlåtelse. Att säga, jag är skyldig den här personen, si och så. Så fixa era problem idag. Jätteviktigt, kära bröder och systrar, subhanallah. Och speciellt nu, vi närmar oss Ramadan också. Ramadan är runt hörnet. Verkligen en tid av förlåtelse, av försoning. Gå vidare. Var inte så här låsta och svåra, komplicerade, envisa, högmodiga som inte vill be om förlåtelse. Vi tar en till hadith inshallah, sen så är vi färdiga med detta kapitel. Det berättas här från Muhammad, från Yazid ibn Rafi' beträffande Allahs uttalande wa naza'na ma fi qulubihim min ghill, att vi kommer då att ta bort det agg som finns i deras bröst. Han berättade från Qatada, från Abu Mutawakkil al-Naji, som berättar från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, som säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa yakhlusu al-mu'minuna min an-nar, de troende kommer att räddas från elden, och de kommer att samlas på en plats som heter al-Qantara, mellan paradiset och helvetet. Och där kommer de att få göra upp med varandra orättvisor som skedde sinsemellan i detta liv, tills de har renats. De har befriats och renats. Då kommer de att förlåta, gå in i paradiset. Och vid honom i vars hand Muhammeds själ vilar, så hittar de bättre sina hem i paradiset, även om de hittar sina hem i detta liv. Den här hadithen är tafsir på den vackra versen där Allah subhanahu wa ta'ala beskriver Ahlul Jannah. Det är brödraskapet som kommer att vara mellan de troende i nästa liv. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ, och vi kommer att avlägsna det agg som fanns i deras bröst sinsemellan. Folk, som vi sa, kommer att dömas på domedagen. Orättvisor kommer att redas ut. Men de lärda säger här att du vet, ibland, även om du reder ut en orättvisa, du får din rättighet, så kan du ha någonting i hjärtat mot personen. Personen kanske slog dig, förtryckte dig, tog någonting av dig, och han säger jag har gjort jag ber om förlåtelse, låt oss vara bröder för Allahs skull, förlåt mig för Allahs skull, och du förlåter. Men det kan ändå finnas någonting kvar i hjärtat. Det är inte så. För han gjorde någonting fel. Eller vissa människor, mashallah, de förlåter, de börjar på ett helt nytt vitt blad och kallas som att personen är nyfödd. Men det är inte alla som kan göra det. Och därför ibland finns det någonting kvar i hjärtat. Och i paradiset finns inget agg, finns inget hat, finns bara kärlek och bröderskap. Så därför kan man inte gå in i paradiset tills man har rätt upp allt det här agg, allt det här som finns i bröstet mot en syskon. Det måste försvinna. Man måste helt och hållet förlåta varandra. Och det ska bara vara kärlek i paradiset. Så här nämner profeten alaihissalam att då Allah subhanahu wa ta'ala räddar de troende från elden. Och denna hadith handlar om en sirat. Det finns en bro över helvetet, vilket författaren kommer att tala om senare i detta kapitel. Den här bron, sirat, endast de troende kommer att ta sig över denna bro. Resten av folk kommer att kastas i helvetet eller ramla ner i bron. Och de troende kommer att ta sig över bron beroende på hur mycket goda gärningar de har gjort i detta liv. Och här, kära bröder och systrar, finns en jätteviktig sak. Om ni reflekterar över alla de tillstånd, händelser, skeenden på domedagen, så går allt tillbaka till, om det går bra eller dåligt, om det blir svårt eller lätt, allt går tillbaka till dina gärningar du gjorde i detta liv. Allt, finns inget undantag. Subhanallah. Yani, vem du ska återuppstå med beror på vad du har gjort i detta liv. Om du ska få din bok i höger eller vänster hand beror på vad du har gjort i detta liv. Om dina vågskålar ska väga lätt eller tungt beror på vad du har gjort i detta liv. Om du ska rannsakas hårt eller lätt beror på vad du har gjort i detta liv. Om du kommer att svettas mycket eller lite, få skugga eller inte skugga, beror på vad du har gjort i detta liv. Hur du kommer att ta dig över bron, om du ens gör det, i vilken hastighet, beror på hur mycket du har gjort i detta liv. Hur mycket ljus du kommer att få vid mörkret över bron beror på hur mycket du har gjort i detta liv. Så allting går tillbaka till att göra så mycket gott, så mycket korrekta och goda gärningar som möjligt. Subhanallah. Så här nämner profeten alaihissalam att när de troende tagit sig över bron, Allah har tagit dem över bron, så kommer de att, yani, hubisu, de kommer att, yani, vad kan man säga, hållas kvar på en plats. Och det finns ikhtilaf vart den här platsen är. Al-Qantara. Är det på bron? Är det på slutet av bron? Är det vid paradiset? Är det en annan bro? Allahu alam. Det har inte nämnts specifikt vart denna plats är. Vissa lärda säger att det är slutet av ett sirat. Allahu alam. Men där i alla fall så kommer de troende att få göra upp. Och här nämner de lärda, men de har ju redan gjort upp. Då säger de lärda, yani Allah kommer låta dessa troende gå över. De vars orättvisor inte var så stora att det skulle hindra dem från att gå in i paradiset. De ska till paradiset. Men det är små grejer som fortfarande måste redas ut. Det är de som kommer att få göra upp på den här platsen innan de får gå in i paradiset. Och sen så sa profeten alaihissalam, huddibu wa nuqu. De kommer att renas. De kommer ta bort allt detta agg från dem. Och sen kommer de att få gå in i paradiset. Som kärleksfulla bröder, syskon sinsemellan. Och sen svär profeten alaihissalam vid Allah att de hittar sina boningar i paradiset mer än vad de skulle hitta sina boningar i detta liv. Ni vet ju att paradiset är otroligt stort. Yani subhanallah, det går, kommer beskriva sen, men yani Allah musta'an, så otroligt stort. Den sista mannen i Jannah som får den minsta platsen i Jannah får som 10 stycken dunya. Yani det är hans plats, bara hans jord. Otroligt stort. Yani hur ska man hitta, hur ska man navigera, hur ska man veta någonting? Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, yahdihim rabbuhum bi imanihim. Allah kommer att vägleda dem med deras iman. Och Allah säger också, yudkhiluhumul janna arrafaha lahum, att han kommer att ta dem in i paradiset som han tidigare, yani arrafaha lahum, han har tidigare visat det för dem eller beskrivit det för dem. Och då säger de lärde inom tafsir, yani att de kommer att hitta sina platser. De kommer veta vart de ska trots att de aldrig varit där. De kommer att få som en inspiration till att veta sina hem, deras mark, deras slott, deras boningar, vart de ska vara någonstans. Kommer de att hitta i paradiset. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att göra oss från Ahlul Jannah. Förlåta oss för våra synder, höja våra nivåer och förena mellan oss, våra barn och våra fruar i paradiset. Och låta oss vara kärleksfulla bröder där i all evighet. Och få av Allahs rahma och förlåtelse. Och få njuta av att se hans skönhet i all evighet. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.